Hej, Magnus Axelsson. Jag ska väl stå för den lite formella tråkiga biten här. När det gäller regelverk och så vidare. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om, lite kort om, vad ska jag säga, PTS roll, vart vi får vårt uppdrag, lite grann om hur utbyggnaden går ute i Sverige. Vi har ju en dialog med operatörerna just nu. Sen tänkte jag försöka landa någonstans när det gäller, ska jag säga, den framtida användningen av de här 3G-näten. Och då hoppas jag att Greger kommer ta över. Lite kort då, när det gäller vår uppdragsgivare i regeringen, så har ju de lagt upp telepolitiska mål. Och vad regeringen vill, det är att så många som möjligt ska få tillgång till informationssamhällets nya tjänster, som de säger. Och det där kan ju göras på flera olika sätt. Och fokus har ju väldigt mycket varit under de senaste åren bredband och mobilkommunikation. Och där är ju UMTS en av de stora sakerna som har hänt. Om man kikar lite grann på UMTS-processen, så har man ju valt, när det gäller att dela ut tillstånd, så har man ju valt lite olika sätt att gå tillväga. Skönhetstävling har ju varit ett sätt som vi har använt oss av här i Sverige. Och sen är det andra länder som har använt sig av auktion. Och som nämndes här tidigare, så har ju priserna för licenserna i de här auktionerna som har varit i Europa, de har varit ganska höga. Och franska staten har ju, ska jag säga, backat lite grann nu då när det gäller att ta betalt för de här licenserna. Här i Sverige så hade vi ju en ren skönhetstävling. Där, kan jag säga, deltagandet i skönhetstävlingen var en ganska liten kostnad. Det som blir följden av en skönhetstävling är ju istället så att den som lovar mest också får ett tillstånd. Och det är ju där så fall som de fyra svenska operatörerna kommer att få lägga sina pengar på, inte på en licenskostnad. Och det där kan man ju alltid diskutera vilket som är bäst, men från vår sida sett så tycker vi det är bättre med att vi får ett mer heltäckande nät, som vi nu kommer att få i Sverige, och att operatörerna lägger pengar på det, än att vi får ett mindre nät och en högre licenskostnad. Och när det gäller vår roll, vi har ju ett verktyg som vi ska jobba med, och det är ju telelagen. Och portalparagraferna i telelagen, de säger ju i princip att vi ska skapa förutsättningar för konkurrens. Och sen är det ju också vår roll att främja samverkan mellan operatörer. Om man sen kikar på, om man nu ställer sig frågan, varför ska vi ha UMTS? Vi har ju ett fungerande GSM-nät. Och den stora skillnaden mellan UMTS och GSM, det har ju redan visats här. Det är ju helt nya typer av tjänster som kommer att kunna erbjudas. Och en annan fördel som vi kan koppla till det här med skönhetstävlingen, där operatörerna utfäster sig om ganska hög täckning här i Sverige, det är ju det att skillnaden mellan UMTS och GSM kommer att bli att vi får ett mobilt nät som täcker hela Sveriges befolkning. Om man tittar på de krav som finns för GSM-näten idag, så är det i princip alla tätorter över 10 000 personer och Europavägarna. Det är det enda som GSM-operatörerna behöver täcka. All täckning utöver det är, får jag säga, någonting som operatörerna valt själva av marknadsmässiga skäl. Men UMTS kommer alltså bli annorlunda. Där kommer vi få ett heltäckande nät. här telekommunikationerna då som vi kommer att få i hela Sverige, det kan ju vara en, kan säga, en hjälp för företag att etablera sig, kanske inte bara i storstadsregionerna utan även att man med hjälp av den här tekniken kan finna möjligheter att etablera sig på andra ställen, i andra regioner. Och sen är det här med kommersiella tjänster. Man kommer ju se förhoppningsvis en otrolig mängd tjänster. Och det kan vara allt ifrån informationstjänster som är kopplade till endera kommuner eller till myndigheter eller till företag. Det kan vara allt ifrån spel till nyheter och så vidare. Banktjänster. Det kommer förmodligen bli en ganska stor sak. Om man tittar på den här inbjudningsprocessen som vi hade, så fanns det lite olika förutsättningar i den här inbjudan som påbörjades i början på förra året. Eller i förra våren. Där såg vi i vår inbjudan att vi såg en trappsteg. Att vi skulle ha en befolkningstäckning som ökade successivt. Och de som lämnade in en ansökan skulle ange då vilken befolkningstäckning de skulle ha vid de här olika tidpunkterna, 2003, 2006 och 2009. En annan förutsättning var det här med 30% egen radioinfrastruktur. Med den, kan säga, möjligheten öppnade vi för de sökande och de operatörer som vi har nu att samarbeta. Det är ju inte nödvändigt att vi har 4 parallella 3G-nät i Sverige. Det finns det ju inte underlag för. Utan det som förmodligen kan vara väsentligt är att vi har 4 parallella nät i tätbefolkade områden. Och sen krävs det egentligen inte mer för samma kapacitetsbehov. Mer än kanske 1 nät eller 2 nät. Och det vi förmodligen ser framför oss nu, det är ju att vi har 4 parallella nät i storstäderna. Och vi kommer förmodligen ha 2 parallella nät när man kommer ut i övriga delarna av Sverige. Och det tredje kravet vi hade, det var ju fältstyrkenivåer. Och här är en lång harang som killarna på Ericsson förmodligen kan bättre än vad jag. Det skulle vara en fältstyrka på 58 dB mikrovolt per meter och de här 5 MHz som nämndes också. Så det var grundförutsättningarna. När vi fick in ansökningar sen, det var i september förra året, så gjorde vi först en inledande prövning och sen en fördjupad prövning. Den inledande prövningen var bara för att få ett grepp om de som hade sökt verkligen hade kapacitet att genomföra det. Det var ju både finansiell kapacitet och att de tekniskt hade förutsättningar och att de hade ett affärscase som verkade rimligt. Och sen givetvis förstås att de hade sakkunskap och erfarenhet. Efter den prövningen så gick vi då vidare med ett antal av de sökande. Det var ju några som försvann i den inledande prövningen. Och då tittade vi på deras löften om geografisk och befolkningsmässig täckning och även utbyggnadstakten. Och då hamnade vi där att vi hade 4 stycken sökande som utlovade 99,98% befolkningstäckning i slutet av 2003. Och det var de som fick tillstånd. Om man kikar lite grann på hur det ser ut i övriga delar av Europa, så kan vi se här vilka krav som har ställts i olika länder. Vi hamnade ju först på överst på listan, kan vi säga. Vi har den största befolkningstäckningen snabbast. Och strax efter kommer Norge Och sen ser ni då hur det har skiftat lite grann med de olika länderna. Tyskland har 25, där krävs det 25% befolkningstäckning 2003, 12, 31 och så vidare och så vidare. I Danmark så avslutades den här 3G-processen kan det vara en månad sedan, lite drygt. Där var det 4 operatörer som fick tillstånd. Och de danska villkoren kommer att vara i princip att de ska ha 80% befolkningstäckning senast 2008, tror jag det var. För att det här ska fungera sen med UMTS så kommer det ju att krävas att de befintliga GSM-systemen och 3G-systemen arbetar tillsammans, så att säga. Men vi kommer att se 3G-utbyggnaden, den kommer att gå successivt. Man kan tänka sig att vi kommer att ha en viss ödrift till att börja med, att man bygger ut 3G-näten inom vissa regioner. Men fortfarande så kommer man ju behöva ha en viss täckning emellan de här öarna. Och där kommer det förmodligen krävas då att 3G-operatörerna samarbetar med GSM-operatörerna för att få täckning emellan de här öarna. Och då är det väl framförallt talkommunikation som det är frågan om. Och därför finns det i lagstiftningen en regel som säger att 3G-operatörerna har rätt att kräva nationell roaming, som det kallas, från GSM-operatörerna. Så skyldigheten finns för GSM-operatörerna att erbjuda den här roamingen. Lagstiftningen går inte in på vad det ska kosta, utan det är marknadsmässiga villkor som kommer att styra det där. Och vad det kommer att kosta, det vågar vi inte gå in på. Och det finns ju andra typer av samverkansformer. Den här roamingen, det var ju en skyldighet. Men sen finns det ju andra sätt för operatörerna att samverka. I början på det här året så fick Boverket ett uppdrag från regeringen som handlade om samlokalisering och hur operatörerna ska kunna samarbeta för att så billigt och effektivt och på ett så miljövänligt sätt som möjligt kunna bygga ut det här 3G-nätet. Det var mycket prat om 40 000 master och 50 000 master som skulle byggas upp ute i landet. Och det var då under förutsättningen att i princip alla 4 operatörerna byggde parallella nät. När det väl kom till kritan så handlar det ju inte om så mycket, utan det vi kommer att se, det är förmodligen kanske i runda slängar 10 000 nya mobilmaster som ska byggas upp ute i landet. Och operatörerna har ju redan påbörjat ett samarbete. Telia och Tele2 kommer att samarbeta om att bygga upp ett 3G-nät. Europolitan och Hi3G har också påbörjat ett samarbete. Och den fjärde 3G-operatören, Orange, där vet vi inte riktigt ännu då, men vi vet att det pågår samtal mellan dem och Europolitan Hi3G om att samarbeta. Sen finns det ju annan samverkan som är möjlig. Det är ju inte bara GSM-operatörerna som äger infrastruktur som går att använda. Vi har ju andra som har master. Det kan vara kraftföretag, det kan vara försvaret, det kan vara myndigheter, andra myndigheter som innehar lämplig infrastruktur. Och där pågår också en ganska mycket diskussioner mellan operatörerna och andra infrastrukturägare om att samlokalisera, samnyttja varandras system. Sen har vi det här med samverkan med myndigheter. De här 4G-operatörerna som är ute och bygger nu, de har ju ganska mycket att ta hänsyn till. Och en av, ska säga, de viktigaste punkterna, det är det här med bygglov. Operatörerna är ute i princip överallt i Sverige nu och letar sajter där de kan ha sina master, där de kan placera sina antenner. Och där krävs det väldigt mycket samverkan mellan operatörerna och kommunerna framförallt, som är ansvariga för bygglovsärendena. Samverkan med länsstyrelser, samverkan med försvarsmakten. Så det är många myndigheter som har sitt att säga till om. Och där ingår också då Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Naturvårdsverket är ju ansvarig mycket för, ska säga, miljöfrågor när det gäller känsliga naturområden. Riksantikvarieämbetet har ansvar för, kan säga, att bevara historiska platser och se till att 3G-operatörerna inte sätter master på fornlämningar och så vidare och så vidare. Och den fråga som är också väldigt mycket på tapeten just nu, det är ju det här med strålning. Debatten när det gäller strålning, den är ju ganska intensiv ute i kommunerna nu när det gäller den här utbyggnaden. Och där har vi ju SSI, Statens strålskyddsinstitut, som är ansvarig för de frågorna. Om vi kommer tillbaka lite grann till PTS roll, så är ju en annan roll som vi har, det är ju att utöva tillsyn och övervaka alla teleoperatörer på marknaden. Och när det gäller UMTS är ju vi förstås också väldigt intresserade av att få veta hur utbyggnaden går. Om takten håller och så vidare. De har ju en ganska hårda deadlines, operatörerna, med att hinna färdigt. Och vi har ju nu i höst påbörjat en dialog med operatörerna där vi kommer att begära in uppgifter från dem vad gäller utbyggnadstakten. Och vi är ju också väldigt intresserade. Ska vi ta frågor direkt eller ska vi ta det efteråt?
Vad tar jag då?
Ja, det vill jag väl kanske inte föregripa här. Det finns ju krav från operatörerna att de ska uppfylla de här kraven när det gäller utbyggnadstakt. Och om vi upptäcker i vår tillsyn att kan säga, tidplanerna kanske inte håller, då får vi ta upp den diskussionen med operatörerna då. Om man ska hårda det hela så har ju vi möjlighet att genom förelägganden tvinga operatörerna till en snabbare takt i så fall. Men vad vi kommer att göra, det tror jag inte jag vågar diskutera just i det här tillfället. Om man ser på den dialog vi har med operatörerna nu om utbyggnadstakten, så får vi inga andra signaler just nu från operatörerna än att tidplanerna kommer att hålla. Men som jag nämnde, bygglovsfrågorna är ju en ganska viktig punkt i det här. För där om bygglovshanteringen försenas, så är det förstås risk för att det kan bli förseningar i slutändan också. Men än så länge så säger operatörerna att det ska fungera. Och det är där som vi diskuterar mycket med det här med identifieringen av problemområden för operatörerna. Bygglovsärendena är ju en del. Strålningsproblematik kanske en annan del. Och vi försöker fånga upp de frågorna i våra diskussioner med operatörerna för att se vad vi eventuellt kan göra. Vi kommer även att under nästa år påbörja stickprovskontrollen när det gäller utbyggnaden. Vi håller på att bygga upp kompetens inom PTS för att kunna göra fältmätningar. För att se om just de här fältstyrkorna som finns i villkoren, om fältstyrkorna, alltså de nivåerna, upprätthålls i näten. Under nästa år så kommer det ju vara ett utbyggnadsskede, och då kommer det förmodligen inte finnas så mycket att mäta. Men i takt med att näten kommer upp så kommer vi ha möjlighet att även åka ut och göra stickprovskontroller. I de villkor som finns med operatörerna så är det ju egentligen inte förrän 2003-12-31 som är det riktiga slutdatumet, så att säga. Så, det finns egentligen inga krav på operatörerna att de redan innan dess ska uppnå de här kraven som vi har. Men vi kommer ändå att ha någon form av förebyggande kontroll själva för att fånga upp eventuella problem och vara beredda för att eventuellt kunna hjälpa till på något sätt. Lite kort om det här med utbyggnadstakt som jag nämnt tidigare. Det 31 december 2003, det var ju ett magiskt datum. Ett annat datum är 1 januari 2002. Och där är kraven att de fyra operatörerna någonstans i Sverige ska ha påbörjat verksamhet. Det vill säga att de ska ha tillgänglig nätkapacitet någonstans. Och anledningen till att det blir 1 januari 2002, det grundar sig i princip på ett direktiv, eller ett rådsbeslut närmare bestämt, från EU. Och där säger man att från 1 januari 2002 så ska det finnas, eller så ska man ha infört 3G-system i någon omfattning. Och så kan man ju fråga sig då, den här snabba utbyggnaden, varför ska vi ha så snabb utbyggnad? Och i princip är det ju operatörerna som har valt den här snabba utbyggnadstakten. I den här skönhetstävlingen så är det de som har givit förutsättningarna. Dels när det gäller hur mycket de ska täcka och även hur snabbt det ska gå. Sen är det ju också förmodligen så att en snabb utbyggnadstakt är en förutsättning för att man ska få en snabb utveckling av tjänster. Så det här måste ju gå hand i hand. Ett annat verktyg som finns i telelagen, det är det här med skyldighet att tillhandahålla nätkapacitet. GSM-operatörerna har den skyldigheten idag, och 3G-operatörerna kommer att ha det också. Och den här regeln, den kom ju till för att, ska säga, möjliggöra för tjänsteleverantörer att få tillgång till de nät som finns. Sen så har väl, ska säga, den här regeln har väl kanske inte blivit den framgång som vi hoppades på. GSM-operatörerna har, ska säga, de har möjlighet att ska säga, inte tillmötesgå tjänsteleverantörer om det är så att de inte har tillgänglig kapacitet. Och som det ser ut idag så finns det vissa problem med GSM-operatörernas tillgång till kapacitet, påstår de. För det finns vissa svårigheter för tjänsteleverantörer att komma in. Sen har vi den sista bilden som jag tänkte visa. Som jag sen tänkte låta bollen gå vidare, så att säga. Det är det här med framtidens mobilmarknad. Jag tänker inte försöka komma med några profetier om hur tjänsteutvecklingen kommer att gå. Men man kan ju diskutera lite grann om vilka förutsättningar som behövs för att man ska få en bra tjänsteutveckling. Och dels så har vi utvecklingen av 2G-näten. GSM kompletteras med GPRS. Alla 3 GSM-operatörerna erbjuder nu för tiden GPRS i sina nät. I framtiden så kanske också den här edge-teknologin som nämndes kommer att implementeras i GSM-näten, vilket ytterligare kommer att, ska säga, förbättra kapaciteten. Och dessutom så har ju vi som myndighet sett behovet av, kan säga, att utöka konkurrensen på GSM-marknaden. Så just nu håller vi på med att utarbeta ett nytt inbjudningsförfarande för att få in en fjärde GSM-operatör på marknaden. Så förhoppningsvis under nästa år så kommer en ny GSM-operatör att få tillstånd att bedriva verksamhet. Och det som jag nämnde tidigare också, det här med tjänsteleverantörer i två, i GPRS-näten då framförallt och i 3G-näten. För att få en fungerande marknad så kommer det att krävas att näten öppnas mer för service providers och virtuella operatörer. Och det är väl vår förhoppning att det kommer att fungera bättre i framtiden. Sen den här, den vet jag 17 om jag vågar visa nu när man har folk från Ericsson här. Det här är en synnerligen förenklad bild av de här näten. Det här har jag gjort mest för att förstå det själv. Sen om det stämmer, det vet jag inte. Det här skulle vara, jag kan säga, ett sätt att visa, jag kan säga, att det finns ett visst släktskap mellan de befintliga GSM-näten och framtidens GPR, UMTS-nät. Och jag kan säga, den gemensamma nämnaren, det är ju GPRS kan vi säga. För i princip är det ju så att de burkar som har implementerats i GSM-nätet för att få till stånd GPRS, det är i princip samma burkar som man använder i UMTS. Den enda skillnaden är att radiogränssnitten är annorlunda. Så där, jag slutar där.